En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Bostadsbristen är enorm i Sverige, samtidigt som bostadsbyggandet nu är inne i sin djupaste kris sedan 90-talet. Varför är byggandet i Sverige så konjunkturkänsligt? Och vad innebär det för resten av ekonomin? Från höger pågår nu en intensiv kampanj för att införa marknadshyror, och Finland lyfts fram som förebild. Men vad hände egentligen i Finland när hyresmarknaden avreglerades på 90-talet? Och vad är det egentligen som håller uppe byggandet på så höga nivåer i vårt grannland? Och sist men inte minst, varför har nationalekonomer nästan alltid fel om just bostadsmarknaden? Ja, varmt välkommen Martin Hovberger, nationalekonom, chefsekonom på Hyresgästföreningen. Min första folkrörelse som jag var förtroendevald i. Varmt välkommen.
Kul att vara här.
Och du är intensivt närvarande i debatten. Lite beklagligt eftersom debatten är så usel, men du gör ett väldigt bra jobb. Innan vi börjar samtalet här. Hur skulle du säga att svensk bostadsmarknad mår om man är en vanlig människa som behöver en bostad?
Alltså om man behöver en bostad så är ju bostadsmarknaden har ju ganska höga trösklar in. Det kan man ju lugnt konstatera, och så har det varit ett tag. Vi har ju inte en bostadspolitik i det här landet med syfte att förse alla med en bra bostad. Det har vi inte haft på 30 år. Och det gör ju att vi tränger ihop oss, och de som står lite längre från bostadsmarknaden har svårt att komma in. Det kan vara unga, det kan vara invandrare, det kan vara de som har ett nytt behov som de måste uppfylla i livet. Till exempel man skiljer sig eller man vill flytta ihop och så vidare.
Ganska mänskliga grejer.
Verkligen. Och sen har vi ju förstås alla som redan har ett boende, som bor i hyresrätt, våra medlemmar, som just nu står inför tuffa hyreshöjningar för andra året i raken. Det blir hyresökningar på 5% förra året och 5% igen.
Och det är genomsnittssiffror då?
Ja, exakt. Och det där är ju, liknar ju ingenting om man jämför med hur det har varit de senaste 10 åren. Så att svensk bostadsmarknad är ansträngd, ska jag säga.
Med mig här i studion har jag också Anna Gerin, min kollega här på Katalys. Varmt välkommen.
Tack, tack.
Och för första gången som pratande i den här podden ordentligt, Sixten Enqvist, utredare, projektledare här på Katalys, och den som oftast sköter numera det tekniska kring podden. Varmt välkommen.
Stort tack. Jag får försöka multitaska idag, men det ska nog gå bra.
Ja, precis. Har du satt på så här, som boomerfrågan, har du satt på knappen? Liksom,
lampan blinkar rött.
Ja, precis. Alla lampor blinkar rött. Anna, du har kollat lite grann på liksom, den här bostadssituationen nu. Vad är läget? Liksom? Hur ser det ut, menar du?
Ja, men det är ju många som uppmärksammar just det här att vi har en egentligen akut byggkris i Sverige som pågår just nu. Som du nämnde så är krisen, har vi inte haft en sån här kris sedan 90-talet, och byggtakten i Sverige har mer än halverats under då förra året 2023 om man jämför med året innan. Och här i Stockholm där vi spelar in, där rasade byggtakten förra året med 70%. Och man kan också kolla på konkurserna, att under januari månad 2024, då nu i början av året, så var antalet konkurser i byggbranschen dubbelt så många som det genomsnittliga antalet per månad de senaste 10-15 åren. Och det här märks ju av också och slår hårt mot byggarbetarna såklart, där de har haft väldigt mycket varsel. Och antalet arbetslösa i Byggnads A-kassa har ökat med 50% det senaste året. Så nu varnar ju många i branschen, både från fackligt håll och från företagshåll, att de är oroliga för att en generation yrkesarbetare, byggare, ska lämna branschen och kommer vara väldigt svåra att få tillbaka. Så det är mycket kompetens som går förlorad. Och i andra änden så påverkas ju också även de som då behöver någonstans att bo. Vi har ju som sagt stor bostadsbrist. Hela 80% av landets befolkning bor i kommuner som har ett underskott på bostäder. Och den här byggtakten som har liksom kommit ner. Man kan sätta siffror på den. Så enligt Boverket så behöver det byggas över 67 000 nya bostäder varje år fram till 2023 för att inte bostadsbristen ska liksom förvärras. Och förra året så påbörjades runt 27 000. Och i år räknar man med att man kommer hamna på mellan 14 000 och 19 000 bostäder. Så det är långt under vad som behöver byggas för att lösa bostadsbristen. Så att vi har en liksom akut byggkris i Sverige just nu.
Vad tänker du, Martin? Vad beror den här byggkrisen på? Vad är det som har satt igång det här liksom, läget, och vad bör man göra liksom, för att ändra det?
Ja, alltså, om vi går till byggande är extremt kapitalintensivt. Det krävs jättemycket pengar för att bygga bostäder. Och då blir man också väldigt räntekänslig, för man sitter inte själv på de där pengarna, man lånar dem. Och när man ska göra det och man får 4% ränta istället för 2, ja, men då måste ju den här kalkylen som man då ska skriva ner och få ihop till slutändan, man ska liksom tjäna pengar på detta. Om det då ska tjänas in dubbelt så mycket på ett bygge än vad det gjorde tidigare, ja, men då måste du möta där ute en efterfrågan på det. Finns det en möjlighet att betala de här pengarna? Och det är det inte gör. Utan det där var ju, vi var ju redan på nivåer som folk klarade av. Om man då kräver helt plötsligt mycket, mycket mer pengar för att få upp sin kalkyl, ja, men då blir ingenting byggt. Så det är i grunden. Byggande är jätteräntekänsligt. Ser man tillbaka historiskt så är det precis likadant hela tiden. Högre räntor, lägre byggande. Om det inte finns en aktiv stat förstås, då är det någonting annat. Men så fort man bara förlitar sig på marknadens finansiering, då är räntan helt avgörande.
Men var det inte så att också när vi hade högkonjunktur, alltså att man inte kom upp i de här siffrorna, så att marknaden inte kunde leverera den mängd bostäder även när det gick bra? Nu är det ju katastrof liksom, siffror, men så att, eller?
Alltså man har varit uppe och touchat på de där nivåerna som Boverket säger behövs fram till 2030. Varenda år ska det färdigställas cirka 65 000 bostäder. Och som bäst var vi kanske uppe på det. Men här ska vi också skilja på påbörjade och färdigställa. Påbörjade, det var som
sätts
i marken och så vidare. Och färdigställa, det är det vi vet faktiskt blir av i slutändan. Så Boverket säger egentligen att det ska färdigställas 65 000. Och det är lite mer. Så att nu när det påbörjats väldigt få bostäder, då kommer det också trilla ut. Det säger någonting om vad som händer i framtiden. Okay. Men även alltså förra året så färdigställdes det ju fler bostäder. För att det är ganska långa processer i den här branschen. Och även i år så kommer det färdigställas fler bostäder än 27 000. Men det är tydligt var konjunkturen är på väg någonstans.
Vad tänker du, Sixten? Du är en ung människa på bostadsmarknaden. Ja. Du har just studentbostad.
Så är det. Och liksom läser universitetskurser för att kunna bo kvar där. Så det säger väl någonting om att jag ändå är 28 år, har ett riktigt jobb, men ändå måste liksom plugga halvtid på liksom universitetet bara för att ha en hyfsat rimlig chans att behålla en bostad. Men jag tänker på det att så många varslas nu, som det har ju vi snackat om förut här, eller ni har snackat om det förut, att de här byggföretagen kanske behöll folk ett tag för att man vill vara redo när konjunkturen vänder uppåt igen. För de här byggföretagen vill ju göra vinst om 10 år och om 20 år också, inte bara i år. Men att det nu är den ökningen av arbetslösa byggare, att det liksom, nu är krisen på allvar och de kommer ju vara jättesvåra. De har ju sett i liksom restaurang- och kultur- och nöjesbranschen efter pandemin. Många som har lämnat den branschen, omöjligt att få tillbaka, för de har hittat nya jobb som de trivs med och liksom så. Vad tänker du om det?
Nej, men verkligen. Och det var ju någonting som hände också på 90-talet. Alltså att man blev av med en hel generation. Och när sen byggandet ska dra igång igen, då finns de inte där. Att bygga de där bostäderna. Vad händer då? Jo, men då blir det ju jättedyra anbud. Okej, vi kan göra det här, men då tar vi det här priset. Okej, då ökar kostnaderna. Jätte dramatiskt. Och sen så får man inte ihop kalkylerna av den anledningen. Så att för att få en fungerande bygg- och bostadsmarknad så skulle man behöva ha ett jämnt byggande över tid. Och det är egentligen också det enda sättet att liksom få till den här konkurrensen i branschen. Det är ju många som pratar om att det är så dålig konkurrens i den här branschen. Ja, men tacka fan för det. Det som händer hela tiden är ju att det är så konjunkturstyrt. Man gör sig av med alla byggarbetare. Sen så vill man börja bygga igen. Och då finns det ingen där att utföra arbetet. Då blir det inte så himla bra konkurrens.
Men hur skulle vi kunna göra Sverige då mindre, alltså byggandet mindre konjunkturkänsligt? För att det är ju många som påpekar att det här är ett problem, att det är så. Är det speciellt konjunkturkänsligt i Sverige för att vi till exempel inte har det här statliga stödet? Eller?
Det skulle jag säga. Så att det är egentligen två saker. Dels har vi inte ett statligt stöd. Alla andra grannländer har någon form av statligt stöd för byggande. Och nere på kontinenten lika så. I Sverige har vi valt att helt förlita oss på marknadens krafter. Vi hade ett litet investeringsstöd. Det kostade 4 miljarder. Ingenting i sammanhanget. Men det var ändå någonting. Det är nu borta. Så att vi har absolut ingenting. Och då är det bara marknadens aktörer. Får man ihop kalkylen, då blir det byggt. Får man inte ihop kalkylen, då blir det inte byggt. Det är liksom av och på. Men det andra är att vi egentligen inte har någon enskild aktör som bygger med ett allmännyttigt syfte, som har som syfte att bygga bostäder till befolkningens behov. Utan vi har bara en massa mer eller mindre affärsdrivna aktörer. Då tänker ni kanske allmännytta, men allmännyttan har ett uppdrag att vara både allmännyttig och affärsmässig. Och de ska först och främst tänka, får vi ihop kalkylen? Om vi får ihop kalkylen, då kan vi göra
detta. Borde
man
inte ändra det för övrigt? Borde inte allmännyttan slippa vara affärsmässiga?
Ja, alltså anledningen till att vi har hamnat där vi hamnat med allmännyttan, det är ju att Sveriges hela hyressättningssystem blev anmält till EU på 00-talet. Och det var fastighetsägarna, faktiskt inte fastighetsägarna i Sverige, utan det var deras europeiska kamrater som anmälde. Och där man menar att ja, men det bröt mot europeisk konkurrensrätt att allmännyttan har en kommunal aktör i ryggen, men ska ändå
på något sätt
tävla på samma villkor som privata. Och det var det där med att allmännyttan var hyresnormerande. Man skulle liksom sätta hyror efter allmännyttan. Summa summarum, det blev aldrig någon dom i Bryssel, för vad som hände var att vi och allmännyttan satt oss ner, alltså vi i Hyresgästföreningen, och sen så kom vi överens om att vi gör lite justeringar i den här lagstiftningen, och så hoppas vi att den här anmälan försvinner, vilket den gjorde. Och det här blev sen lag, och det är det som heter Allbolagen, kom till 2011. Och där så blev det någon sorts kompromiss där allmännyttan blev mer som privat utan att vi liksom behövde ge upp hela förhandlingssystemet, för det var i andra vågskålen. Så att nu ska de samsas på samma hyressättningssystem, allmännytta och privat, och bruksvärdet ska sättas efter brukar generella preferenser precis som tidigare. Men tidigare var allmännyttan både då självkostnadsorienterad och hyresnormerande, och de två sakerna har försvunnit.
Alltså om man ska liksom bedöma då den regering vi har, en borgerlig regering som samarbetar med Sverigedemokraterna i det här tidssamarbetet. De kommer till makten när Sverige går in i den här inflationsspiralen. Hur har deras bostadspolitik varit hittills under den här mandatperioden? Har de gjort någonting för att liksom stäva den här byggkrisen?
Alltså den här regeringen är ju inte ett dugg intresserad av att föra den typen av aktiv politik. Och de förlitar sig nog helt enkelt på, precis som man har gjort i Sverige under lång tid, marknadskrafterna i byggandet. Vi vet ju heller inte vad en S-ledd regering hade gjort i det här läget. Men vi vet att de hade satsat mer. De hade inte avskaffat investeringsstödet. Men vi vet inte hur mycket de hade satsat. Men den här regeringen är ju komplett ointresserad av att aktivt stödja en bransch. Och i det avseendet kan man tänka sig att våran borgerlighet faktiskt är mer präglad av marknadsliberala teorier än borgerligheten i många andra länder. Alltså att den är mer renlärig. Den skyr den här typen av produktionsstöd och stöd till branscher och så vidare. Man tycker att det finns i stort sett bara nackdelar med det. Och pekar man på andra länder, Finland eller vad man nu pratar om, så är det liksom som att man ser inte det, utan bara, nej men det där leder bara till en massa, man håller improduktiva branscher under liksom armarna och allt det där.
Men är inte det här liksom, det här är väl inte en bransch vilken som helst? Jag tänker just vilken roll den har för hela liksom konjunkturen. Alltså att om byggandet, både det du sa tidigare, att det vi behöver är en jämn byggtakt, liksom, inte de här svängningarna. För det tror jag också, vad heter det, Stockholms handelskammare hade nyligen en rapport där de diskuterade, och de sa också att det är ett jätteproblem, alltså att det är så konjunkturkänsligt. Och den andra vågskålen är att den här branschen har såna spridningseffekter på resten av ekonomin, eller? Vad har liksom...
Alltså Sverige är ganska mycket en byggekonomi, att det är liksom byggandet nästan historiskt sett, jag har sett liksom som ekonomiskt historiker sett liksom att egentligen investerande i byggande är en ganska bra prediktor, alltså förutsägare av liksom konjunkturen egentligen.
Ja.
Vi har tillväxt när vi bygger och vi har missväxt när vi inte bygger.
Så att om man vill överbrygga en lågkonjunktur så skulle det väl varit ett effektivt sätt att hålla hålla byggandet igång som en satsning nu, eller?
Nej, jag håller verkligen med. Men jag skulle säga att de säger förmodligen, dels så säger de ju att inflationsbekämpningen måste gå över allting annat. Så att stöder vi det här...
De har strypt hela ekonomin, så har vi lågkonjunktur liksom.
Ja, men exakt. Men då riskerar du att förlänga den här hög räntemiljön, och då gör vi bara ont värre. Det är ju deras primära argument. Men sen skulle jag även säga att förmodligen finns det också uppfattningen om att ja, men lågkonjunktur är inte så dumt, för att då kan vi få en utslagning av improduktiva företag. Alltså marknadens egen renhållning ska vi inte störa. Det skulle jag gissa också är en dominerande föreställning.
Men vad har de gjort? Finns det någonting? Några förslag på bordet eller någonting som de hävdar skulle hjälpa nu?
Ja, de har ju höjt taket för ROT-stöd, och det är ju ett skämt i sammanhanget, för att det är ju väldigt få som gör den typen av inslag ändå just nu, eftersom räntan är högre än vanligt. Men deras bostadspolitik just nu, den är aktiv så tillvida att de tittar på strukturella förändringar av bostadsmarknaden. Och då är det inte stöden av byggandet som vi pratar om här, utan då är det att få in nya upplåtelseformer. Till exempel så har de ju länge velat ha ägarlägenheter i Sverige. Det är ju en sån här högerns våta dröm.
Det är liksom, det ska bli fler saudiska miljardärer som äger många lägenheter att hyra ut på Airbnb i Sverige.
Det är liksom Lex London.
Ja, finanskvarteret. Liksom. Vi kommer alla bo liksom i Rotebro liksom.
Ja, ja.
Och fotvandra in, för pendeln funkar inte heller, va?
Nej, precis. Nej, men, så att det är man ju intresserad av. Och ägarlägenheter har funnits sedan 2009 i nyproduktion i Sverige. Så över 15 år, eller 15 år prick. Och det har byggts 3000 i hela landet. 3000 ägarlägenheter. Det har inte funkat. Alltså ger man sig
det
på befintligt
bestånd.
Det är inte
förbjudet, liksom. Det är tillåtet.
Det är tillåtet att bygga. Men svenskarna gillar bostadsrätten. Och det är en fin kooperativ upplåtelseform som bevisligen funkar ganska bra. Men här, den gillar inte borgerligheten. Alltså den mer hårdnackade borgerligheten gillar inte. Det är en sossig upplåtelseform. Så att det ska vara äkta ägande i flerbostadshus, och då måste du äga lägenheter. Men om man inte har flygit i nyproduktion, då måste du flyga i befintlig bestånd. Alltså ska man tillåta ombildning till ägarlägenheter.
Så man ska kunna ombilda en lägenhet i...
Ja, av en hyresrättskomplex så ska du kunna bryta ut hyresrätter ur alltså, den kroppen.
Men hur funkar det här med liksom renhållning i farstuar och alltså stambyten, fasadrenoveringar? Nej, men jag vill inte det. Lägenhet 72B på tredje våningen vill inte ha någon fasadrenovering och stambyte, utan det är från andra, för den har köpt sig loss bland 400 lägenheter.
Det låter som det kommer bli som typ i Bosnien.
Ja, alltså, det här är ju det som samfälligheter då ska styra över, alltså på något sätt de här gemensamma investeringarna. Och jag menar, vi har ju erfarenhet från ägarlägenheter runt om i Europa. Det är ju en vanlig upplåtsform. Men just de där gemensamma åtaganden som trappen, som fasader, det funkar ju bevisligen sämre. Det bara åka runt Europa. Men det vill man in här för att det är äkta ägande.
Men det blir ju lätt spekulationsekonomi, för då blir det inte det här hyreskontraktet där man måste vara skriven och bosatt på något sätt, va? Utan det blir i princip man kan köpa 40 lägenheter och hyra ut. Ja. Det blir väl lättare i alla fall då.
Eller kanske vanligare 3 då.
Ja, men 3. Man har pengar från en villaförsäljning och då köper man lägenheter. Man bor i en och hyr ut 2.
Jag hade så faktiskt när jag bodde i Berlin, så var det en granne som hade en fet Volvo SUV. Och han hade typ 4-5 lägenheter. En i där Neukölln där jag bodde, en i Prenzlauberg, en i Kreuzberg. Och han levde bara på att hyra ut de här typ på Airbnb. Och ha sin feta SUV.
På något seminarium som jag var på i Almedalen för några år sedan, så var det så här, frågade någon vad kommer bli nästa bostadspolitiska reform, och så här, jag tror att det enda borgerligheten kommer göra liksom är, det är möjligt att man kan få bygga en andra våning på sin nattifallstuga liksom, för att lösa bostadsbristen, alltid för att lösa bostadsbristen liksom. Nej, men någonstans, alltså, vi gick ju förbi det i början så här. Martin, du jobbar ju på en av Sveriges största folkrörelser, hyresgäströrelsen, Hyresgästföreningen. Berätta om er organisation. Hur många är medlemmar? Liksom, vilka är medlemmar hos er? Liksom?
Ja, men vi har nästan 600 000 medlemmar nu. Och vi siktar ju på en 51% i organisationsgrad. Vi har ju aldrig haft samma organisationsgrad som facket. Men samtidigt har vi inte haft samma nedgång som facket heller. Utan vi har legat ganska stabilt på cirka 40% organisationsgrad. Ungefär.
Var det lite högre där på 90-talet?
Ja, det var det. Och då var det upp och nosade på 50, och det var mycket
var
för att hotet om marknadshyra var liksom aktuell då med bildregeringen och sådär. Och så hade vi en berömd kampanj som heter Myggan-kampanjen, där det var en mygga som satt och sög ut blod ur en fastighet, och det var en fastighetsägare då. Det var, blev mycket kontroverser kring det där, men det levererade medlemssiffrorna in till oss. Men sen dess har vi aldrig varit uppe på de nivåerna. Nu siktar vi på det igen, och med viss framgång ändå. Så att det är medlemstalet. Sen så, som alla andra folkrörelser, så jobbar vi på det här med att få fler aktiva. För jag har varit väldigt duktiga på att rekrytera. Organiserandet av förtroendevalda, precis som hos många andra, det går inte lika bra. Så där försöker vi hitta nya former att engagera människor.
Och min erfarenhet är att det är ganska mycket samma människor också som i de andra folkrörelserna. Att det är liksom, ja. Är man besjälad, precis, i partier, så är man med i sin hyresrättsförening om man behöver hyresrätt, och så är man med i facket, och så är man med kanske i PRO och så.
Ja, precis. Och en generation som inte har det där i blodet på samma sätt, så har vi, ja, men det där är någonting vi brottas med just nu, och där fokus ligger på i folkrörelsen, alltså hur ska vi få fler aktiva. Men angående fråga vilka som är medlemmar, alltså det är ju hela, det är ju liksom, vi är så pass stora så att det är ju befolkningen i stort. Sen har ju hyresrätten, om man tittar tillbaka i historien, så är det ju inte längre ett genomsnitt som bor i hyresrätt, utan det blir ju allt mer av de som har mindre pengar som bor i hyresrätt, så är det ju. Delar man in befolkningen i kvintiler, femtedelar, då kan man se att rik som fattig bodde i hyresrätt fram till 90, och sen så dras det isär så att den rikaste femtedelen drar till ägt boende och den fattigaste drar till hyrt, och verkligen koncentrerat, det är supertydligt. Och det är ju liksom skatteomläggningen, man lägger om hela den statliga bostadspolitiken, folk börjar inse att jag kan bo med rik på ett helt annat sätt, och då den som kan köper ju då i det.
Och nu har de här bott sig så rika att i sina bostadsrätter och sina villor, att de också behöver lite ägarlägenheter att investera i, helt enkelt.
Det tänker,
och vid fortsatt bostadsbrist så är det en mycket säker investering.
Ja, precis. Och det tänker den här regeringen i alla fall. Men återigen, det har inte varit intressant hittills med bara 3000 byggda. Men du var inne på det där med spekulation. Alltså, de svenska upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt, de syftar ju till att den som står på kontraktet ska bo där. Och det är ju en sån här sak som man kanske inte tänkte så mycket på tidigare. Men när vi har fått det här med Airbnb och liksom hela hotellifiering runt om i europeiska städer, så har man ju det problemet. Då är det ganska värdefullt att ha ett ganska bra system för att se till att folk som står på kontraktet också är de som bor där. Och man vill ju minska den här spekulationsinslaget i ekonomin. Det är ju det faktum att de har ägarlägenheter i Barcelona, i Berlin och så vidare, som gör att det är så enkelt att hotellifiera det. För då, jag får göra vad jag vill med min lägenhet. Men i bostadsrätt får jag inte det.
Nej, mitt första boende när jag flyttade hemifrån med två kompisar var någon välbärgad herre som hade köpt ett gäng lägenheter till sina tre barn. Jag tror de vid tillfället då var 6, 3 och 1 år gamla som de skulle ha liksom, när de flyttade hemifrån. Och då var vi tvungna att skriva oss som att vi liksom var inneboende hos honom.
För hos de här bebisarna?
Ja, nej, precis. Nej, men hos han som då efter att ha skickat liksom 100 mejl till folk fått svar av 2 jättesugen på att flytta hemifrån. Det här var liksom, ja, en 3 i Åkersberga för 15 000 i månaden som omöblerad och allting, och vi var tvungna att vara inneboende på pappret hos honom. Det är så, och jag kan tänka mig att på de 10 år som har gått som dess, att det inte har blivit bättre när liksom 18-19-åringar vill hitta sitt första boende.
Alltså det är på något sätt liksom, det kanske är ett stickspår, men på något sätt känns det som att det här nya som liksom näringslivet, högern och fastighetsägarna, liksom kapitalets intresseorganisationer hela tiden vill sälja på människorna och håller på att skapa i Sverige. Det är liksom som att vi ska glömma 1900-talsparentesen av demokrati, välstånd, bra arbetsvillkor, bra boende, bra sjukvård, bra välfärd, bra skola. Glöm bara bort att det här skulle kunna organiseras på ett välfungerande sätt, jämlikt för alla med hög standard. Utan nu ska vi ha skitvillkor för väldigt många. Alltså om man tar den andra vägen då, så att säga, den bostadspolitik som förs är otillräcklig, det är vi nog överens om här. Och jag menar, fram till den här inflationskrisen kom liksom för ett par år sedan här, då det enda folk pratade om i framförallt Stockholm, där jag själv bor, det var ju bostadsfrågan. Alltså vad man betalade i ränta, om man skulle flytta, var ens barn skulle bo och så vidare. Alltså bostadsfrågan är liksom det stora samtalsämnet i en stad som Stockholm, där alla på något sätt är på jakt eller letar eller vill ändra eller behöver något billigare eller något större. Och liksom, nu pratar man kanske om andra saker då, eftersom man håller på att knäckas av liksom inflation och räntor och så. Men om man skulle liksom drömma, vilken bostadspolitik skulle vara rimlig att föra idag i Sverige? Alltså om man tar bort, liksom, om du fick ett uppdrag, du blir statlig utredare här. Katalys och den nya regeringen, vänsterregeringen efter valet kanske, vill ha en statlig utredning. Hur skulle man forma liksom en bostadspolitik som löser era medlemmars problem? Mm. Vad skulle man göra då?
Då ska man lägga, och jag tror precis att uppdraget måste vara exakt så stort faktiskt. Och den bostadssociala utredningen, den som verkade från 33 till 46, den hade ju det uppdraget. Titta på allt. Sätt ramverket. Och det är precis det vi skulle behöva göra. Vi har ju tänkt
att... Och det var egentligen ett svar på liksom Alvar Myrdal och Gunnar Myrdal, alltså kris i befolkningsfrågan.
Exakt.
Nu har vi en ny kris i befolkningsfrågan.
Exakt.
Precis. Nej, men, och då skulle man börja titta på, vi har identifierat tre områden som är behov av de här stora reformerna. Och det är ju då finansiering, det är markpolitik och det är skatter. Och börjar man då med finansiering, så är det här med särskilt statlig finansiering i lågkonjunktur. Alltså vi kan inte ha ett byggande som förlitar sig enbart på marknadens krafter. Då blir det för lågt byggande, det blir för dyrt och det blir för konjunkturkänsligt. Så staten måste vara där, och det kräver ganska stora mängder kapital när marknaden viker. Om vi har 20 000 påbörjade istället för 65, ja, men då ska ju staten hjälpa upp det där resterande 45 000. Det är ganska mycket pengar. Nu säger jag inte att staten ska stå för allt det, men man måste göra så att kalkylerna går ihop när de annars inte gör det. Och vi har ju föreslagit förmånliga bygglån, väldigt inspirerad av Finland förut, där staten finns där med billigt kapital, man lånar upp och lånar ut, och sen så ser man till att få ut det i systemet så att kalkylerna går runt, och sen sätter man en takhyra på det. Ni får högst sätta den här hyran, och då den hyran får räknas ut på ett sätt som, ja, men det här kan folk i allmänhet hantera. Jag kan redan nu slänga in att man kan inte, vi har inte valt att sätta så låga hyror att de med allra lägst inkomster kan klara nyproduktion. Utan det menar vi, bör man använda andra system. Bostadsbidrag, de allmänna försäkringssystemen, se till att folk har arbete. Alltså man ska inte lösa alla problem med subventioner. Utan se till att sätta hyror som är helt okej för ett genomsnitt. Då får du ut mycket, mycket mer. Så det är det första.
Men du har ändå kanske inte hyror som ligger på 20-25 000 kronor nu, exakt, som du gör även i allmännyttan.
Precis, exakt. Utan de här taknivåerna som fanns på gamla investeringsstödet, alltså runt 11 000 för en trea, det har vi sagt är helt okej.
Idag är det en drömhyra, till och med gamla beståndet.
Precis. Så att där har vi det första. Och i det här läget, vi satt och räknade på det ganska nyligen faktiskt. Återigen, det här med räntorna slår ju så hårt på kalkylerna nu. Och vi har ju inte sagt, som sagt, att staten ska stå för allt. Så vi tycker ju att det ska finnas lite så här eget kapital i det hela. Vi tycker också att det ska finnas bankfinansiering, så man delar på risken med marknaden. Man tar inte över den. Och varför det då? Jo, därför att tar man över risken helt och hållet, då leder det till så här fel allokeringsbeslut, dåliga investeringar, det byggs på orter där det kanske behöver rivas några år senare. Alltså det här har skett i vår närtid, det skedde i slutet på 80-talet. Så man får inte, bara för att man är generös med statliga medel, får man inte göra fel saker. Och då menar vi att man kan dela risken med marknaden, inte ta över den. Det är det ena. Det andra är, jo just det, jag ska säga det, 40 miljarder motsvarande har vi räknat fram ungefär i lån. Och på det ett investeringsstöd just nu, bara för att det är så otroligt svårt att få upp kalkylen annars.
Så kanske 50?
Då blir det ungefär, jag tror vi räknade på 15 miljarder i stöd. Så 55 då. Mm. Och då kommer man ner till hyror som är okej utifrån.
Är det här lagligt då enligt EU-reglerna? För det är det man alltid hör.
Det är det. Alltså, vårt investeringsstöd passerade hela Brysselsystemet. Det gjorde det. Så att det där har också överdrivits. Vad man får och inte får göra har kraftigt överdrivits. Det andra är markpolitiken. Idag så är det fritt valt arbete för kommuner att planera bostäder. Och det gör att vissa kommuner inte planerar, trots att det är uppenbart att det finns en efterfrågan eller ett behov. Och i Stockholmsregionen då är det mest extrema skillnader mellan de kommuner som inte gör något och de som gör något. Vi tittade på det, jag har en sån här härlig graf när jag håller föredrag som visar på alla Stockholms kommuner, det är 26 stycken, och vad de har byggt i genomsnitt per 1000 invånare mellan 2015 och 20. Och då har Lidingö och Danderyd ligger på en och Sumpan.
En lägenhet.
Sundbyberg, ja, en, per tusen, ja. En per tusen. Och Sundbyberg har byggt 15 nya bostäder per tusen invånare under de här 5 åren. Och sen placerar sig alla däremellan. Alltså det är en enorm skillnad. Och nu snackar vi kommuner som har väldigt höga fastighetsvärden där marknaden skulle vilja bygga om den fick. Men de använder sitt planmonopol för att skydda mot alla andra. Och säger hit får ni inte komma, vi ska ha det som vi har det nu. Vi ska ha stora fina villor. Men ni ska inte komma hit och bygga hyresrätter eller vad det nu kan vara. Utan vi ska bevara det här. Och by the way, vi ska också ta del av den här infrastrukturen som finns i regionen. Arbetsmarknaden som finns i storstaden. Men ni ska inte få bo här. så man kan man göra idag. Mm. Och det här sker också i de andra regionerna. Men inte samma extrema tendens. Stockholm är mest extremt. Och det där kan vi inte, om vi ska bygga ett samhälle så kan inte kommuner få använda, alltså skydda sig mot alla andra på det sättet. Det funkar inte.
Alltså S-föreningen Reformisterna, där ännu jag var aktiv förut, där pratade man ju, hade planer på ett liksom statligt byggbolag. Det har funnits ganska många delar av både fackföreningsrörelsen och socialdemokratin har pratat om som statligt byggbolag. Ett sånt skulle ju kunna använda också kanske en statlig förköpsrätt, att staten har rätt att liksom gå in och bryta det här markmonopolet om det inte aktiveras, om man bygger genomsnittligt liksom. Vad tänker ni om det? Borde man liksom aktivera liksom statlig mark, alltså borde staten kunna gå in? Jag har ibland lekt med tanken att alltså unga människor har ett pensionssparande i staten via AP-fonderna, men man har inget boende, man har inte råd med boende. Skulle man inte kunna liksom göra om en av pensionsfonderna till statligt finansierat statligt byggande, statligt fastighetsbolag? Alltså det går ju att liksom experimentera. 1900-talet var ju att man experimenterade med verksamhetsformer som inte fanns innan. Idag gör man inte det, utan det är bara liksom marknadsexperiment. Mm.
Jag instämmer i det, men jag kan säga att våra förslag, genomgående för de här förslagen, är att vi har försökt jobba efter nuvarande system väldigt mycket. Alltså de är radikala, men det är samtidigt för, så rycker vi inte undan grunden för nuvarande politik.
Det är mer pengar in i ett system.
Precis, eller, ja. Och samma sak gäller också det här med marken. Det vill säga att kommunerna ska få kvar sitt planmonopol, därför att det är någon typ av lokal förankring. Men de ska inte få vara ensamma i bedömningen om det ska planeras eller inte, utan de gör sina planer och sen så kommer en statlig eller regional nivå och säger, ja, vad har ni gjort där då? Okej, ni har inte planerat någonting, fast det står ju faktiskt i våran gemensamma plan från staten att ni ska det, så nu får ni ta tillbaka det här. Så gör man alltså i Finland. Återigen, för att komma in på det här med varför Finland fungerar bättre, det är ju för att de har den här typen av nationell plan där man fastställer behov och skickar ut det till kommunerna.
Och du sa att det var alltså finansiering, det var den här marken, ja. Men också sist, den tredje delen var skatterna.
Precis, så att det mest grundläggande här är att det finns pengar och att det finns mark. Då kan det bli bostäder. Men sen så har vi en situation med en skev skattebalans mellan ägt och hyrt. Och det här gör ju allt annat lika att det blir mer intressant att investera i ägt boende. Och det finns rotavdrag, det finns ränteavdrag för det ägda boendet. Och det uppgår ju nu till cirka 60 miljarder för föregående år. För att ränteavdraget har ju stuckit eftersom att räntorna har stuckit.
Det låter som att det är ganska nära de 55 miljarderna som hade kunnat användas på något roligare sätt.
Ja. Det här är också social bostadspolitik.
Ja, verkligen.
Fast åt andra hållet.
Ja, men exakt. Så att dels har vi den här skillnaden som vi vill överbrygga. Alltså staten ska inte ha en åsikt om vilken upplåtelseform som ska dominera. Utan vi tycker att det där kan få folk att välja själva, och då ska det också vara likvärdiga villkor. Men den där balansen kan man ju uppnå på olika sätt. Och vi menar att dels så bör det finnas en riktig fastighetsskatt. Alltså på ägt boende som inte finns på någonting annat. Det skulle göra att bara där så jämnar ut en viss skillnad. Alltså du tar tillbaka den gamla fastighetsskatten helt enkelt. Men sen är vi också lite inne på att titta på om man kan hitta en kommunal fastighetsskatt på riktigt. Idag är ju den här fastighetsavgiften är ju kommunal, den heter ju det. Pengarna går till kommunen, men de bestämmer inte över den. Så och det är ju ett tak på 9000 kronor. Du betalar ju inte mer än det per år, oavsett hur högt värderad den är. Så den är ju regressiv, men det är också så att kommunen inte har kontroll över den. I våra grannländer, då har kommunerna kontroll över den. Och längst har Norge
gått. Kan de höja den också?
Ja. Och då så kan du, om du gör det och dessutom kanske då lägger in att man kan beskatta inte bara bostäder utan allt på kommunens mark, då skulle kommunerna få större incitament att vara för saker. Alltså vi vill att de ska ha kommunal planmonopol, men vi vill också att de ska vara intresserade av att säga ja till olika saker, som till exempel fler bostäder eller vad det nu är. Så att om man har en nationell plan där man ställer krav, men också ett incitament hos dem själva att säga ja, då kan man få till ett bättre bostadsbyggande. Och innan ni kommer in på det här ska jag bara säga det, att man kan ju lösa det här med planmonopol på ett annat sätt, och det är att avskaffa det. Och det är ju Timbrolinjen. Det vill säga att kommunen ska inte ha makten över marken, utan det är upp till den som äger. Det är ju liksom det liberala svaret för att få fler bostäder. Då skulle ju förmodligen byggas fler bostäder på Lidingö till exempel. Men vi menar att planmonopol måste finnas för att det är så många olika intressen som ska koordineras när man bygger bostäder. Det är liksom vatten, elektricitet, det är vägar, det är förskolor, you name it, det är allt det där. Och det där kommer inte koordineras av någon osynlig hand. Och därför måste det offentliga finnas där, men det måste fungera bättre än dem.
Jag har tänkt lite, för en sak som oroar mig just när man ser den här passiviteten från tidigare regeringen kring den här akuta byggkrisen vi har. Varför gör de ingenting? Varför försöker de inte överbrygga den? Du har ju sagt några förklaringar till de här ideologiska anledningarna. Men jag är orolig för att de faktiskt också rent cyniskt tänker att de tänker låta det här liksom krascha för att sen kunna genomföra impopulära reformer. Alltså att det blir så mycket kris att det blir en slags chockdoktrin, liksom, bostadspolitisk chockdoktrin. Så mycket kris, så lite byggande att de sen då kan genomföra
stor förändring.
Och jag vet att bara nu i för några veckor sedan så sa finansminister Svantesson, moderaten, att de försöker verkligen få, alltså regeringen försöker få med sig Sverigedemokraterna på att införa fri hyressättning i nyproduktion. Och vi har också sett att det har pågått nu under veckor skulle jag säga, en intensiv då kampanj från högerhåll. Vi har exempelvis Bofrämjandet som släppte en rapport i slutet av förra året om Finland då och avregleringen av hyresmarknaden. Och nu nyligen förra veckan släppte Timbro en rapport där de också driver liksom att man ska släppa hyresmarknaden fri. Så att det finns ju alltså helt enkelt införa marknadshyror. Så det pågår ju en kampanj där nu. Och du har varit ute i debatten och det som är intressant är att ni välkomnar egentligen att Finland då lyfts fram, men av helt andra anledningar. Så frågan är så här, berättar Timbro hela sanningen om hur bostadspolitiken i Finland funkar, eller berättar de bara den del som passar dem?
Ja, men det är ju verkligen inte senare. Och jag är så glad faktiskt när Finland kommer upp. För att det är ett så bra exempel på en framåtlutad stat som planerar, som styr med finansiering och som finns där när den behöver vara där.
Det var inte bara försvaret de inte lade ner. Det var inte bara skyddsrummen de inte rev. Och det var inte bara liksom 1900-talets bostadspolitik som skrotade.
Nej.
De behöll det här.
Ja, de har kvar en enhetsskola också som alla älskar, alltså från svenskt håll. Nej, men det är verkligen så.
De kan
alltså
ockupera oss och så kan de ta över oss som ett protektorat liksom.
Ja. Nej, men Finland blev vår storebror till slut. Det är verkligen så. De har inte lämnat marknaden vid förvåg i någon sorts liksom, liberaliseringsyra. Man kan säga så här, om man hårdrar det. På 90-talet så avskaffade vi vår bostadspolitik, men vi behöll hyressättningssystemet. Och de gjorde tvärtom. De behöll sin statliga bostadspolitik, men de släppte hyrorna fria. Och jag säger det hela tiden, alltså att hade vi haft de här verktygen som Finland har, då hade vi inte haft samma problem på vår bostadsmarknad. Alltså de har en nationell plan, de har finansiering, de har en fastighetsskatt. Och det är dessutom så, och det här är så finurligt, de har en högre fastighetsskatt på planerad men obebyggd mark. Mm.
Det vill säga straffavgift på att inte utöva det man har fått lov till.
Exakt.
Så smart.
Någon har tänkt. Mm.
Men om man kollar på det andra då som vi inte gillar, att de införde marknadshyror, vad har det inneburit? Alltså jag menar, Timbros argument är ju att det är alltså att avregleringen av hyresmarknaden som då har lett till att det inte finns så långa köer där och att folk lättare kan få en bostad. Och
två minuter tar det, 2 minuter.
Nej, av 10.
10 minuter.
Men jag antar också att de menar att det är det också som gör att det byggs mer. Vilket du menar att det är inte marknadshyrorna eller avregleringen av hyresmarknaden som är orsaken till att det byggs mer i Finland, utan det är de här andra systemen, alltså den här centrala statliga subventionerade bostadspolitiken.
Mm. Alltså en tredjedel av allting som har byggts i Helsingfors sen avregleringen är med statliga medel. Och tar du bort det ur leken, ja, men då kommer de att närma sig våra nivåer på byggandet. Så att det är uppenbarligen inte marknadshyrorna som är grejen här.
Så ska man ändra en sak, så ska man antingen då, Timbro säger då, ta bort vår hyresreglering så att det blir marknadshyror, då kommer byggandet igång. Men du menar att det är tvärtom, alltså inför den finska byggpolitiken, ja, och bostadspolitiken, ja, då kommer byggandet igång. Ska man bygga bostäder, ska man höja hyror? Vilket sätt skapar flest bostäder? Det är väl, ja, det som är grundfrågan.
Det är verkligen grundfrågan. Sen är ju det här med hur man utformar en reglering också ganska viktigt. Alltså den finska regleringen före deras avreglering var ju strängare än vad våran är nu. Alltså den kan nog med rätta anklagas för att strypa privata investeringar. Så att ska du ha privata investeringar i hyresrätter, då får inte regleringen vara för sträng, utan det måste vara så att säga lagom. Och ta hänsyn till att det finns liksom omkostnader som måste täckas, annars så blir det inga investeringar.
Det är ju ganska självklart liksom att man måste ju gå runt som byggare.
Exakt.
Men det är väl inte så att vara fastighetsägare idag är väl inte en stor... Gud vad jobbigt, jag har en massa fastigheter, stenhus i stan som jag hyr ut till människor. Gud vad jobbigt det är. Så då kan vi säga på Katalys, är det ni som hör det som har ett stort fastighetsbestånd eller ett litet i Stockholm och tycker det är jättejobbigt med stenhus i Stockholm eller i stora städer i Sverige, då kan vi ta över dem bara. Det är bara en överlåtelsehandling, vi tar över dem, vi kommer med glädje göra detta jobbiga jobb att driva era hus och driva in hyrorna.
Ja. Det låter bra.
Det är otroligt så här, gud vad jobbigt det är att vara fastighetsägare. Alltså det är helt absurd. Jag äger så mycket hus, det är så jobbigt. Det är så jobbigt att dra in pengar på att inte göra någonting i stort sett. Det är otroligt märklig världsbild alltså.
Men de här marknadshyrorna i Finland, de har också gjort att det har blivit, det är dyrare. Alltså, och att folk inte har råd, utan då måste man gå in och stötta upp folks ekonomi för att kunna ha råd med de här dyra hyrorna, eller?
Mm, mm. Alltså efter avregleringen, det var lågkonjunktur just då, det blev inte så mycket oreda som man hade kunnat trott, man liksom tajmade in, vi hade också en lågkonjunktur då, det var liksom, det hade byggts ganska mycket och så vidare. Men sen 95 till 2000, alltså de 5 åren, då ökade hyrorna i Helsingfors med genomsnitt 40% och i hela landet med 30%.
Det är ett stålbad då liksom.
Mm, precis.
På 5 år, 40%?
Ja, och sen så tickar det på i en högre takt än vad våra hyror har ökat under den tiden. Så att det är ju någonting som sker hela tiden. Så att någonstans där märker ju staten att den här måste vi göra någonting åt. Och det är då man börjar jobba med bostadsbidraget mer generöst. Och nu är man uppe på bostadsbidrag på motsvarande 40 miljarder om året. Det vill säga man lägger nästan 1% av BNP på bostadsbidrag. Och det är ju ett sätt att egentligen subventionera den här friheten för den privata fastighetsägaren att ta ut vilken hyra som helst, att subventionera det via skattemedel.
Ja, jag har sett att du har lyft fram att den totala bostadspolitiken i Finland kostar ungefär dubbelt så mycket i förhållande till BNP mot Sveriges. Och det kan man ju tänka, ja det kan det ju vara värt, för det är en så pass viktig fråga att det är fantastiskt om man kan få en bostad på 10 minuter där man vill ha den. Det är ju jättebra, det kan vara värt det. Men det berättar ju inte Timbro att det här är totalt sett mycket dyrare och mycket av de här pengarna är ju egentligen då subventioner till privata bolag, vilket de älskar i den andra änden, men det nämns inte. Så det kan ju vara värt det än mycket dyrare, men man ska ha med sig det också att det att få den välfungerande, om en dyra marknaden, så kostar det ju staten mycket pengar också.
Verkligen, och jag menar, jag är den första att ställa upp på att vi ska ha en generös bostadspolitik, men jag tycker heller inte att alla utgifter är av godo, och det finns ingen poäng att lägga 40 miljarder på bostadsbidrag. Istället kan vi ju ta kontroll över hyrorna.
Och i Sverige skulle det kanske bli 50, 60, 70 miljarder då. Vi har ju också
40 miljarder är motsvarande.
Jaha, det är motsvarande 40, okej. Okay. Men alltså, det är ju en otrolig summa. Och jag tycker också att det finns en paradox här. Här har vi liksom extrema nyliberaler liksom som Lars Jonung och andra som har ägnat ett liv åt att agitera för liksom marknadshyror. Och deras argument då, som är liksom, när kritiken kommer, hur ska folk ha råd med de här hyrorna, det är att man ska då smacka på med enorma hyresstöd och liksom bostadsbidrag. Och det där finns ju, alltså jag är inte alls säker på att Timbro och den här högern i Sverige skulle acceptera den typen av ganska, det är massiva socialpolitiska program, det är ju inte de för i allmänhet, utan här blir det, så, det är en liksom lobbyattack från fastighetsägarna. Kommer de här och Sverigedemokraterna, kommer en högergäng och Sverigedemokraterna vilja smacka på med 50 miljarder liksom i hyresstöd till i princip då kanske lågavlönade svenskar och som SD ser då migrerad befolkning som inte arbetar. Det är ju alltså en rasistisk idiotisk bild av befolkningen, men det kommer de ju liksom inte, jag tror inte att de kommer göra det, så när det kommer det bli hyreshöjningarna, ja, men inte bostadsbidragen.
Exakt, så är det ju verkligen. Men när det verkligen klämmer åt, då kommer de ju inte vara där och vilja finansiera det. De kommer ju föredra skattesänkningar. Vi kan ta Benjamin Dosa, han kommenterade, som ju var på Timbro tills nyligen och nu är han på företagarna, småföretagarna. Och han kommenterade det här förstärkta, förlängda, tillfälliga bostadsbidraget som regeringen har. Som en sån här sak som har införskaffades under pandemin och som man sedan har förlängt hela tiden bara. Det är alltså, det är liksom peanuts i budgeten. Det var han ute och sa att, vänta nu här, lägger vi vanliga heliga skattebetalares pengar på det här? Ja, då förstår ni. 40 miljarder, kommer man acceptera det? Jag skulle inte tro det.
De här hedliga skattebetalarna, dessutom är ju väldigt många av de här som får bostadsbidrag också skattebetalare och arbetar, men de jobbar deltid, de har låga löner, de har höga hyror. Alltså jag tänker så här, när jag läser liksom de här nationalekonomerna, det är få saker som gör mig så förbannad och liksom förvånad som, och på något sätt liksom hela den här nationalekonomiska, vi kommer in på det sen, men liksom, nationalekonomin håller liksom inte ihop intellektuellt, utan Lars Jonung då, professor emeritus, kan skriva så här liksom i princip att bostadsbrist kan inte byggas bort. Det enda sättet är att höja hyrorna så mycket liksom, så att det byggs mer. Skulle du kunna förklara för mig liksom som lekman, hur ser den här modellen ut där det plötsligt skulle börja byggas massa saker för människor som idag som inte har en bostad genom att höja hyrorna? Vad är det som ska hända på marknaden?
Om de får bestämma.
Om man får fri hyressättning och då kommer man lösa bostadsbristen. Det är ju berättelsen.
Jag tror att mycket handlar om begreppet brist här. Alltså att nationalekonomerna av den här neoklassiska skolan, de är inte så intresserade av ordet brist, för att det uttrycker någon typ av politisk dimension. Och behov lika så, utan det finns efterfrågan. Finns det inte efterfrågan, ja, men då är det inte så konstigt att det inte byggs. Och sätter man marknadsmässiga priser på allting, då kommer ju marknaden att klarera på de nivåerna. Att det sen är några som är utan då, det är inte ett problem för dem i den här modellen. Men det är ett politiskt problem för oss, tycker vi, som står här, och därför så pratar vi om bostadsbehov. Och man kan väl säga så här, neoklassisk teori är heller inte intresserad av investeringar på det sättet, så att de är sällan intresserade av hur det här beståndet kommer till. Och det är samma sak med Finland. Man påpekar alla anledningar till varför de har en mer fungerande bostadsmarknad i Finland. Ja, men det är för att staten är där och det investeras, det blir fler bostäder. För Timbro är det sekundärt, för att de är bara intresserade av hur saker och ting allokeras, inte hur det kommer dit. Så det är väl en sorts inblick i den här typen av begreppsvärld. Man är mer intresserad av allokering än att faktiskt tillgodose de här behoven.
Men alltså
är
inne liksom i att deras modell på pappret i kalkylbladet ska liksom gå ihop. Ja. Inte att bostad är ett, alltså en mänskligt behov i ett land som Sverige. Att människor behöver någonstans att bo av rent fysiska skäl. Man fryser ihjäl annars, man regnar bort, man fryser ihjäl, man liksom måste socialt ha någonstans att bo. Så det är ett mänskligt behov, men det mänskliga behovet bostad finns inte med i deras kalkyl. Så att i sin modell så har de rätt i meningen att de säger ofta att man kan inte bygga bort en bostadsbrist, utan bygger man massa bostäder, då kommer ju folk bara vilja efterfråga mer bostäder.
Ja, lite så är det. Men jag skulle säga att för att ge dem rättvisa här, så är ju också Kops med flera, de är ju inne på det här med att okej, det är ju inte bara de här modellerna, utan vi har ett problem här och det ska vi lösa med massiva bostadsbidrag. Så där, det är ju där de går utanför den här modellen. Och gör någon sorts undantag, ett av många antar jag, från deras modeller, i att ja, men bostadsbidrag och till och med som visade sig i den här debatten som jag hade i P1 morgon, att ja, men kör subventioner till byggande också för den delen. Alltså vad som helst för att underblåsa den här liksom fria prissättningen. Vad som helst som får det att fungera, det ska vi göra. Så just det här med bostadspolitik och byggande, där är Timbro beredd att offra massa heliga kor för att få det att fungera.
Och även om vi leker med tanken att liksom den modellen skulle slå ut perfekt och byggbranschen består av perfekt konkurrens och liksom det finns inga problem där. Och det skulle, efterfrågan skulle till slut, den här jämvikten skulle uppnås. Så säger ju det ganska mycket om vilken typ av städer man på något sätt vill ha i slutändan också. Om det slutar med att liksom det bara är betalningsförmåga och vilja som styr och allting funkar, vi säger det. Det skulle ju bara sluta med att det bara är de allra, allra rikaste som kan bo i de centrala storstäderna i Stockholm. Och, liksom, och sen blir det liksom bara skiktat utåt, och ju fattigare du är desto längre från stadskärnan kan du bo. Och det är ju en ideologisk fråga också. Vill vi ha den typen av städer eller vill vi bo blandat? Tror vi att Sverige som land eller Stockholm som stad mår bättre av att folk faktiskt kan bo blandat i olika inkomstnivåer och yrkesgrupper och så också? Och där, den poängen missar man ju helt om man tror att det kanske Timbro vill att det ska vara exakt så. De kanske vill ha liksom gated community-stämning i
med
hela staden.
Med visitationszoner och liksom drönare som med ansiktsigenkänning.
Precis, men har man någon sorts vision om, de har ju sitt stora staden-tema. Man måste väl ha någon sorts vision om vad en, hur en trevlig, rolig, bra, välfungerande stad som liksom bygger integration och så också ska fungera. Och då är det ju totalt självmål att förespråka en sån modell också, tycker jag då.
Jag tror, för att göra dem rättvisa när de inte är här i rummet, men att de väl nog kan tänka sig social housing insprängt i innerstan.
Men det får kommunerna Lidingö, Danderyd, Djursholm och de själva bestämma, naturligtvis.
Ja, vem vet.
De kan bygga på de här bryggorna som villägen har stulit nere på allmänningarna.
Men jag förstår fortfarande inte det där citatet som du, Daniel, tog upp med Jonung. Alltså jag förstår inte...
Man kan inte bygga bort bostadsbrist.
Jag förstår inte.
Bygger man så kommer folk bara vilja ha fler bostäder.
Så att det
du
inte...
måste höja priset, tänker jag att de tänker.
Så att det är bara priset som spelar roll.
Det är också någonting jag tänker med tid. Det är någon, vi har varit inne på det här förut i podden, liksom, det är någonting också som är, det är något metafysiskt, va, kring den här extrema marknaden, liksom Hayek, Friedman, deras liksom extrema teori, som är liksom tyvärr då normen för väldigt mycket forskning och väldigt mycket liksom utbildning i Sverige i nationalekonomi. Men det är på något sätt det här med tidsaspekten, för att man kan ta investeringar. Om vi säger att en aktiv stat skulle bestämma, nu investerar vi inte bara i bostäder utan allting, 100 miljarder. Vi lånar 2% av BNP, 1,5% av BNP och investerar 100 miljarder. Och så blir det liksom då kanske 2% sänkt arbetslöshet, och så blir det liksom massa investeringar. Man bygger dubbelspår på liksom Malmbanan, och man bygger liksom, börjar bygga järnvägs nya stambanor, man bygger 50 000 nya bostäder. Man bygger sånt saker som förverkligas i den materiella världen. Det blir bostäder, det blir arbetstillfällen, det blir en malmbana, det blir bättre, en ny kabel. Och så tänker man att man fortsätter här år 200 miljarder, år 300 miljarder, och så blir det, som, det blir till slut väldigt många fler som har en bostad, människor har fått arbete och det har skapats bestående värden, investeringar. Då, om man ska liksom förstå hur de menar, då är det här bara en tillfällig rubbning i jämvikten på något sätt. Man har bara tillfälligt rubbat. Det blir inget bestående. Alltså, värdet av de här investeringarna som du var inne på räknas liksom inte in. Värdet av att om människor under 10 år, om liksom 100 000 människor går från arbetslöshet och fattigdom till välbetalda jobb liksom, och 50 000 familjer får en lägenhet varje år ytterligare liksom, det är inte ett värde i deras modell. Utan det rubbar bara tillfälligt jämvikten. Den dag man får en annan regering som inte investerar 100 miljarder, då kommer ju tillväxten att sjunka till en annan jämvikt. Och då är det här liksom, det, så det ändrar ingenting. Fast det har ju ändrat väldigt mycket. Är det svar på din... Alltså jag tänker att det är det som är den absurda liksom idén, att det här som händer i verkligheten... Alltså jag tänker att keynesianismen för mig är det liksom att människans liv är här och nu. En hungrig människa som får en macka, då kan man säga, men den smörgåsen hjälper ju inte. Det ändrar inte. Människans behov av hunger är ju konstant. Det kommer ju så fort mackan är slut och om man har, det har gått 4 timmar, så behöver man en ny macka. Och så kan ju inte samhället hålla på att ge folk mat när de är hungriga.
Mm. Nej, men precis. Och för att ta tillbaka det där med investeringar. Jag tänker att om man ändå har då synen på att det är vad det privata är villiga att investera i byggnader, det är någon sorts naturlig nivå. Och går man in som aktiv stat och investerar massa mer, det enda som kommer hända då är att man förskjuter den där tidpunkten tills dess att det privata näringslivet börjar investera igen. För när man slutar och bristen är bortbyggd, ja men vilken privat aktör, då har man dödat en bransch, kommer de att tycka då. Så att det är väl någonstans där också, att det är ju privata investeringar är ju finare i det avseendet.
De är goda och statliga skadliga på något sätt.
Ja, exakt.
Och jag tycker på något sätt att det här är liksom en av syften med den här podden, på något sätt att den här, liksom, den här idén om så att säga jämvikter och de här modellerna, de må ju funka liksom i läroboken, men när man i sitt system så att säga, men när de appliceras på samhället och blir liksom en ideologi som ska liksom, världen ska pressas genom det här, den här pepparkaksformen som Lars Jonung har snickrat ihop tillsammans med Assa Lindbeck för 50 år sedan, då blir ju världen dysfunktionell på väldigt många sätt. Därför att människor behöver bostäder, arbete. Om man bygger en järnväg och det kostar 300 miljarder under 10 år. Ja, men du har ju sen byggt den. Sen har du ett värde kanske 100-150 år. Och det är ju det som formar ett samhälle.
Men är det också att de här teoretiska modellerna inte kan liksom fånga in komplexiteten i verkligheten? Alltså att de är alldeles för simplistiska? Alltså att det är så många faktorer som spelar roll, till exempel på en bostadsmarknad och så många aktörer och så många intressen. Och liksom så att när man gör de här antagandena i teoretiska modeller så blir det för enkelspårigt för att fånga upp hela verkligheten. Jag tänker på till exempel att ni släppte nyligen en rapport på Hyresgästföreningen som heter Fem myter om hyresreglering. En kartläggning av bostadsmarknaden i Sverige och Europa. Och då går ni igenom fem vanliga liksom antaganden som jag också tänker kanske härrör liksom lite från nationalekonomin. Antaganden då kring hyresregleringens effekter på bostadsmarknaden. Och de fem liksom myterna som ni krossar i princip, det är att hyresreglering leder till bristande ekonomisk lönsamhet för hyresvärdar, att det leder till en mindre privat hyressektor, att det leder till lägre nyproduktionstakt, att det leder till sämre nyttjande av boyta och att det leder till sämre rörlighet. Så att det här är ju olika argument då som framförs mot hyresreglering. Och vad hittade ni i kartläggning? Att det är inte så enkelt liksom, att man bara kan dra såna här slutsatser? Eller?
Nej, verkligen. Alltså den här rapporten, syftet med den är ju verkligen att ta den här debatten om hyresreglering vid hornen och verkligen så här, nu ska vi flytta fram positionerna med det här, för att där ute i den här debatten kring bostadspolitiken, då har det länge varit så här att ja, men vi vill egentligen ha marknadshyror, men ingen orkar genomföra det. Där ligger liksom den allmänna uppfattningen i mycket av akademi och politik, skulle jag säga. Så ingen har tagit fighten för hyresreglering, utan det är bara kvar som en politisk rest för att ingen orkar ta tag i det, så att säga. Och det där vill vi göra någonting åt. När vi märker, när vi sitter på i våra analysavdelning, att ja, men det verkar inte vara så enkelt att länder med frihyresättning eller marknadshyra levererar på alla de här punkterna. Det verkar inte vara så. Så då går vi oss ut för att kolla det, och då kollar vi på 11 länder. Och det vi först gjorde, det var att titta på forskningslitteraturen. Vad säger den egentligen om hyresreglering? Vad är hyresreglering? För andra också jätteviktigt. Och där kan man säga så här. Det vi finner då, det är forskning som har tittat på olika generationer av hyresreglering. Och funnit att det finns tre olika generationer. Den första, det är den som nationalekonomerna samstämmigt avskyr. Och det är nominella hårda pristak, hyrestak. Och det där var väldigt vanligt under andra världskriget och första för den delen också. Och vad det handlar om är oftast att under en kristid se till att fastighetsägare inte kan dra nytta av att nu görs det inga investeringar i bostäder, men då kan jag höja hyran för att jag kommer undan med det. Liksom.
Och det är då, krigspolitik. Egentligen.
Exakt, precis. Det är första generationens. Jättevanligt i hela Europa under den tiden. Sen så avskaffades de gradvis efter andra världskriget, men de ersattes oftast av en andra generationens hyresreglering. där det inte finns någon statlig nämnd som säger nu får den, hyran höjas med 2% eller inte, utan nu var det helt plötsligt mycket mjukare typ av reglering där det inte finns något objektivt svar på exakt vad hyran ska vara. Man kan höja den av massa olika anledningar, bättre standard, olika typer av lägesfaktorer, alltså massa olika saker. I Sverige, då fick vi förhandlings- och bruksvärdesystemet. Så det var vårt svar. Men i andra länder så gjorde man andra generationer.
Och det är det som kommer där efter andra världskriget i Sverige, va? Är det, ja, 50-tal eller 60-tal? Och det är det Assar Lindbeck då nästan, han lämnar, alltså nationalekonomen Assar Lindbeck slutar vi nästan vara socialdemokrat på grund av att sossarna då sviker. Gunnar Sträng orkar liksom inte avreglera hyressättningen.
Just det. Precis, exakt så. Och det var ju faktiskt så att sossarna ville införa marknadshyra, men Folkpartiet dåvarande förhindrade det.
Tur det.
Ödets ironi på något sätt.
Vi liksom en tack för en, liksom en röd ros till Folkpartiet då.
Exakt, exakt. Nej, men så att då får vi den här andra generationen, och i andra länder så får man också det, och sen så tredje generationen, så kan man säga att ja, men då har man gjort ytterligare lite liberaliseringar. Då är det ingen egentligen tak på hyran eller liksom krav på hyran när hyran sätts, men sen under kontraktsrelationen då är det begränsningar hur mycket man får ta ut. Så att det här är liksom olika typer av regleringar, och jag ska säga det, nationalekonomin, den är förenad i sin avsky mot den här första generationen, men de här andra generationerna, där finns inte alls samma typ av konsensus.
Så det är ofta den första de egentligen pratar om. De, ja, pratar precis här också om en idealbild, så att säga. Någon, ja, så här väldigt statlig liksom.
Som egentligen inte finns. Så de pratar om någonting inte som inte finns. Ja.
Så den har fått klä skott för hela den här. Och jag lyssnade på då, debatterade mot Kopsch häromdagen från Timbro. Och han har ju forskat på det här. Så han vet ju i ena stunden att det är på det här sättet. Men han, i andra stunden så faller han in i det här med att allting är hyresreglering är lika med andra världskriget.
Det man kan säga så här, att i Sverige har vi ett system, det kan ju du kanske berätta för bagaren hur man bakar, men liksom i Sverige är ju så att fastighetsägarna framförallt i allmännyttan, men även privat liksom förhandlar med hyresgäströrelsen om så att säga den nya hyresnivån, och jag bor själv i hyresrätt, och då får man liksom ett besked att från hyresgästföreningen då i Stockholm att nu har din fastighetsägare krävt 6% och vi förhandlar nu, vi får se vad det blir, och nu någon gång under våren, så det är väldigt stora problem nu att få ut de här avtalen, det tar längre tid kanske än på väldigt länge innan det blir klart, så det blir liksom massa resthyror som liksom ligger, höjningar som kommer släpa efter, men alternativet till det här är väl egentligen inte, alltså det är ju då fri, alltså att fastighetsägarens ensam bestämmer hyran utan sociala hänsyn, alltså att det i princip blir så att den starkes rätt, och jag tänker att det här, alltså hyresregleringen, alltså det här systemet att man hyresgästernas och fastighetsägarens, man balanserar det, att man balanserar de intressena. Det är ju en motsvarighet till arbetsmarknaden där arbetstagarna och arbetsgivarna, om man vill använda den retoriken, liksom kommer överens om vad är det rimligt. Ja, men vi vill ha höga löneökningar, men vi har inte råd med det, säger företaget. Ja, men då blir det liksom 2%. Och så har det ju också varit i de nivåerna vi har som snackat om historiskt här de sista decennierna. Men alternativet är ju att det bara är det organiserade då företagsintresset som skulle bestämma själv lönen vad gäller arbetslivet eller hyran. Är det det de ser framför sig? Alltså, hotas inte det också alltså, besittningsskyddet? Jag har ju rätt att bo kvar så länge jag sköter mig som hyres. Så länge jag betalar hyran och inte stör mina grannar på ett extremt sätt, då får jag bo kvar så länge jag bor där också i mitt hyreskontrakt. Det finns ju väldigt många nackdelar på ett sätt med att bo i hyresrätt. Man får inte hyra ut, man får inte göra. Det finns mycket regleringar som är bra, men som kanske många uppfattar liksom när man bor där, att det finns begränsningar som inte andra har på samma sätt, till exempel med ägt boende. Men du har ju ett besittningsskydd. Och det är ju för många människor i det här landet, liksom hundratusentals människor i det här landet, det är ju den största trygghet man har. Man faktiskt, man har sitt jäkla hyreskontrakt. Och man kan inte bli utkastad så länge man sköter sig och betalar hyran. Men det skulle ju hotas av fri hyressättning om det då skulle smitta över till det befintliga beståndet.
Ja, men så är det. Och det kan man väl säga när vi tittar på de här olika systemen i Europa, att det är så att där, i de länder där man har föresatt sig att vi ska ha ett besittningsskydd, det är viktigt, då följer en massa regleringar på det. Alltså så fort du beslutar dig för att ja, men det ska finnas ett besittningsskydd, vi ska ha tillsvidare kontrakt och inte tidsbegränsade kontrakt, då måste du ha kontroll på hyresökningen under kontraktstiden. då måste det finnas någon typ av reglering som ser till att hyran inte får höjas för mycket under en kontraktstid, för att då hotas ju besittningsskyddet av det. Då kan det ju med ekonomiska medel bli av med någon. Så att, och då följer liksom regleringar på det. Och det är där vi pratar, Tyskland till exempel. Om man hårdrar så kan man ju säga att Tyskland har någon typ av marknadshyra. Men samtidigt så är det mycket mer reglerat än i, låt säga, England. Så i Tyskland så finns det kontroll på hyresökningarna under kontraktstiden. Men vid kontraktstillfället, när du beslutar för att nu ska jag bo här, då är den fri, så att säga. Men de har tills vidare kontrakt i Finland. Och det har de till exempel inte då i, eller förlåt, i Tyskland, men det har de inte i England till exempel.
Och hur är det i Finland då? Har man besittningsskydd?
Jag skulle säga att det är någon typ av hybrid mellan England och Tyskland, alltså mellanväg mellan de två. Det vill säga, du har ganska mycket tidsbegränsade kontrakt, och sen så under kontraktstiden så är det, då får du bara indexera liksom.
Du skriver på liksom, nu ska jag vilja bo här i 10 år, och sen är det förhandling från start om man vill bo kvar efter de 10 åren, typ.
Ja, men exakt. Alltså, det finns massor olika lösningar på det där, och det man kan säga är, hyresreglering är när det finns en särskild lagstiftning för hyresmarknaden, när det inte bara är vanlig avtalsrätt. För vanlig avtalsrätt, då är det många länder som har kommit fram till att det blir för svagt skydd för hyresgästen. Det måste finnas någonting mer här. Vi måste ha någon typ av minimikrav på vilken typ av avtal man får skriva. Och det är, om man vill vara en generös tolkning, så är det hyresreglering. Men sen kan den hyresregleringen gå olika långt. Och det är det vi finner i den här genomgången av de här 11 länderna. Att alla har ju någon typ av hyresreglering. Sverige har en mer omfattande hyresreglering, och Finland och England och Italien är de som har de mest liberal i hyreslagstiftning.
Vad skulle hända i en stad som Stockholm, Göteborg eller Malmö om man införde fri hyressättning? Om man tänker inte bara i nyproduktion utan över hela linjen. Liksom Moderaterna får bestämma själv. Mm. Vad skulle hända då?
Att vi har tittat på det där i några undersökningar, alltså det är ju scenarioanalyser som man kan göra då, och då har vi funnit att hyrorna skulle förmodligen öka med cirka 50% över en natt ifall man då avreglerar hyrorna i Stockholm. Och i Göteborg så ligger det väl i närheten av det, och i andra städer förstås mindre av dem. Men det där är ju genomsnitt, vissa lägen skulle öka mycket mer än så. Men det där med vad som händer med hyran vid, så att säga, reformen, det är bara en sak. För vad som också händer sen, det är ju att hyresrätten blir en mindre trygg upplåtelseform. Alltså du har inte besittningsskyddet på samma sätt. Och när det blir det, ja, men då blir också hyressektorn mindre intressant som boendeform för alla som vill ha någon typ av permanent boende. Då blir det mer det där transitboendet, jag ska forska ett år här någonstans och då kommer jag att få en hyresrätt. Men så fort du vill göra någonting mer beständigt, du vill bilda familj och så vidare, då är ju inte hyresboendet för dig. Därför att det finns ingen trygghet. I England till exempel, då har man ju fått en generation rent, en hel generation unga som har prisats ut från ägarmarknaden. England har ju väldigt stark ägarnorm, och där politiken har villat att alla ska äga. Men de har blivit utprisade från det, de hyr istället av sådana här små hobbyvärdar, små landlords som sitter på ägarlägenheter, och de har väldigt så osäkra villkor, och det är en hel generation som hyr på det sättet, och som då har förstås en hyresboende, men till väldigt otrygga villkor.
Och det man också liksom, det man vet i länder som, alltså städer som London, är ju att arbetarklassen där, de som kanske städar, kör bussar, tåg och så vidare, de sitter ju ofta och bor liksom 3 timmar utanför, ja, central, utanför London City. Och det blir liksom någon sorts andra klassens liksom invånare i landet som liksom ska ta sig halva dagen, halva stora delar av dygnet går åt att ta sig in och ut till ett dåligt betalt jobb, för att sen harva ut liksom i kollektivtrafiken ut till någon sorts liksom boende då. Ja, det är liksom väldigt, det är ganska dunkla liksom, det är ganska mörka perspektiv om det här skulle falla liksom. Har ni tittat på det, antar jag att ni har gjort, liksom, hur ser stödet ut för de här Timbros idé då om liksom marknadshyror? Hur ser stödet ut? Har de ett massivt folkligt stöd? En folkomröstning imorgon om marknadshyror, så vinner Timbro. Eller?
Nej, inte alls. Utan dels har ju SOM-institutet tittat på marknadshyra och befolkningsattityden mot det och funnit att det finns väldigt lågt stöd för det. Vi har också undersökt det. Vi gör en enkätstudie varannat år som heter Hyresgästerna 2024. Den kommer i vår. Och då kommer vi också fråga det igen. Och där brukar stödet vara cirka 15-20% för marknadshyra. Så att det är jätte...
Det är vad Moderaterna har.
Ja, exakt så. Jag ska säga det. De här myterna som vi ville krossa med den här rapporten, regleringsrapporten. Vi tycker att debatten som den förs från Timbro är ju att reglering har en god intention, men det funkar inte i praktiken. Och då vill vi titta på hur levererar de här länderna runt om i Europa på de här utfallsvariablerna, till exempel rörlighet, nyproduktion, sektorns storlek och så vidare. Och vi fann inget mönster. Det finns inget mönster, utan lågt reglerade länder som Finland levererar bra, men England presterar jättedåligt på många av de här variablerna, inte minst byggandet. Italien presterar jättedåligt på nästan allt. Och de har marknadshyra. Och länder som har mer reglering, som Sverige, vi presterar dåligt på några av dem, men bra på andra. Och så vidare och så vidare. Alltså det finns inget mönster. Och det där tycker vi är, okej, visa i så fall landet där era teorier omsätts i god praktik. Det finns inte.
Så att en av resultaten är väl helt enkelt att i debatten så helt enkelt överdrivs hyresregleringens effekter och roll. Utan det är faktiskt förmodligen också många andra faktorer som spelar in.
Många andra faktorer. Ta till exempel att Finland och Österrike är de som har byggt mest de senaste 30 åren i genomsnitt. England och Sverige är de som har byggt lägst. Okej, Österrike och Finland, vad har de gemensamt? En offensiv stat, en offensiv offentlighet som finansierar byggande. Vad har England och Sverige gemensamt? Inte det. Motsatsen.
Du menar alltså, tvärt emot den nationalekonomiska teorin, att om man bygger en bostad till någon som inte har en bostad, då skulle de kunna bo där.
Jag menar det.
Och det skulle då kunna alltså lösa i mikrofallet, lösa deras behov av en bostad.
Ja, något sånt.
Men det skulle kanske facka den här modellen helt enkelt. Tack Martin Hovberger.
Tack själv.
Underbart att ha det här. Du får säkert komma tillbaka. Sixten, kul att du var med och pratade. Anna Gerin, jag heter Daniel Suhonen. Du har lyssnat till Starta pressarna. Och glöm inte, ekonomi är politik. Inget annat.
Jag skulle jag passa på att säga, det här är inte en riktigt jobbig grej i Stockholm. Och det är att Moderaterna har sålt ut varenda jävla lägenhet i hela staden. Tänk på det, det är ett jävla helvete. Det är ett stort problem. Och om ni röstar på den skiten i nästa val, kommer de sälja ut hela Sverige, så gör aldrig det.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.